A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden med Nisse och Manne. Och i det sammanhanget, Pappapodden-sammanhanget, så är jag Nisse och du är Manne. Och det är vi ju även i liksom privata sammanhang. Det är ju inte bara i podden som det är så.
Alltså, Manne är ju en persona. Det kallar jag mig bara i Pappapodden. Annars kallar du mig... Alltså, jag heter ju Manuel.
Ja, ja, ja. Okej, okay, så att, jag förstår.
Det är min Pappapods-persona.
Ja, jag fattar. Har du sett Persona?
Nej, jag tror inte det.
Jag har lite svårt att komma ihåg vilka av de Bergman-filmerna som är vilka. Jag vet ju Sommarnattens leende. Den är ju rolig. Det är den med Jarl Kulle när han är så där jovialisk. Och det är ju en komedi. Den är kul. Och sen så den också med Viktor Sjöström. Med klockan som klämtar, som är lite så surrealistisk. Den, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men den vet jag bestämt att jag har sett. Sen är det den här Tystnaden och Persona och lite sådana där, då är jag lite osäker.
Så den jag minns tydligt, för att jag såg den på bio, den är nämligen Jonas Hassan Khemiri och Magnus Hallberg.
Ja.
Eller, nej, inte Magnus Hallberg.
Jonas Hassan Khemiri känner jag till, men den andra vet jag inte.
Magnus Hallberg, det är Jonas Hallbergs son eller vad?
Kära lyssnare.
Det var roligt när du drog den i spanarna och Ingvar Storm inte fattade alls vad du var ute.
Jag träffade ju
klient till honom. Det är en bra imitation.
Jag träffade ju vad heter hon med knuten som är med i spanarna, som också är programledare för Babel.
Jessica Edin.
Jag träffade henne på Gotlandsbåtsterminalen när jag slog hem från Visby. Då pratade vi lite om spanarna och hon gav mig beröm för mitt jag gjorde ju ett succéartat gästspel där.
Just det. Hon tyckte att det var det jag syftade på när jag pratade om din imitation inför Ingvarsson.
Och hon sa det att det aldrig har någon varit så självklart tidigare. Så jag tog det till mig och liksom svalde det med hull och hår och bara tänkte inte alls att nu är hon bara trevlig för att vi träffas på Gotlandsterminalen och hon ska vara mysig, utan jag tänkte att...
Du skrev ner det i Pappapodsanteckningen. Just fan, jag måste komma ihåg när jag var Pappapodden och berättade att jag fick beröm.
Ja. Ja. Hörru, jag har en grej som jag måste ta upp.
Ja, men vänta, vi höll ju på att prata om Ingvar Bergman nu.
Jaha, men vill du säga något mer? Alltså, och, är inte han färdigsnackad?
Nej, Jonas Hassan Khemiri och det var inte Magnus Hallberg, det var Magnus Hallbergs brorsa som jag inte minns vad han heter. Mm. De hade
Hallberg.
Bioklubb.
Hallberg i efternamn kanske?
Ja, precis. Mm. De hade en bioklubb där de visade gamla klassiker, bland annat den här... vänta. Är det någon i en Bergman-film som skär sig i fittan? Ja, det är det, va?
Ja, det är det.
Men det är ju så förvirrande, för det hände ju sen också i Elfriede Jelineks film, eller bok från början då, Pianisten.
Just det.
Där är det ju också någon som stoppar typ glas i sitt underliv. Mm. Men jag vill minnas att det händer i en Bergman-film också. Mm. Där det är någon så här jättedeprimerade systrar i något vackert sommarhus typ.
Ja, men det är väl... Är det Tystnaden, eller? Gud, det här nu.
Det är det jag inte vet, men den minns jag liksom tydligt, de bilderna. Resten är rätt dimmiga. Mm. Nu får du berätta vad du vill.
Får jag? Tack. Jo, men det är en pendang till en diskussion vi haft tidigare som rör det här med att jag vill vara en tjej när det gäller sex. Alltså, jag vill ligga ner och liksom bara typ, men kan inte jag... Ja, men jag vill ligga, men jag vill inte ligga jättemycket. Men typ så här, men ligg lite med mig då, så kan jag ligga och typ läsa veckojournalen under tiden eller någonting. Förstår, kommer du ihåg den diskussionen vi haft för några avsnitt sedan?
För, alltså, jag tror i och för sig att det är en ganska klassisk killroll också i sex.
Men det, alltså, det där säger du bara som... för att du är någon slags så här woke sexualupplysare. Jag tror ingen som lyssnar känner igen sig, ingen man som lyssnar på den här bonden känner igen sig i att man ofta bara vill ligga ner och typ så här bli lite småknullad. Jag tror att det liksom är väldigt ovanligt. Det finns liksom inget protokoll för det
du beteendet. Superfel.
Ja, jag tror inte det. Men då har jag varit med om en liknande grej, att jag var på en dejt där jag liksom inte kände mig liksom, alltså, ja, men jag är ju lite mer så här nu tjejig inom situationstecken då, att jag inte är så sugen på att typ bara ligga. Alltså, jag tycker inte att det finns liksom inte egen värde i att bara typ ha sex eller typ hångla, utan jag vill ha mötet och så här, finns det kemi, ja, men då är det kemi liksom. Men då var det så här att det blev liksom alltså närmanden togs så att säga på mig, och jag var inte speciellt intresserad, och då kände jag så här, gud, det finns ingen regelbok för hur jag som man ska liksom säga nej. Alltså, det blir liksom, det blir jättesvårt för mig att veta hur jag ska göra, och det blir jättekonstig stämning när jag väl gör det, för att det finns liksom också inte heller något protokoll för tjejer hur de ska göra när någon säger nej. Och det, då blev det jättemärklig stämning, och personen i fråga fick det klassiska, det var första gången jag var med om det, fick det klassiska, ett telefonsamtal där det var så här, oj, min bla 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 är typ sjuk, jag måste dra. Så att det, och då är...
Alltså, så du hade velat, för du ville inte stänga dörren egentligen. Du ville
Nej, men jag ville hänga. Jag tyckte det var jättemysigt. Ja. Alltså, vi hade ett bra surr och bra liksom häng och bra pratkemi. Alltså, vi hade jättetrevligt, men jag var inte alls intresserad av liksom att ta det till någon slags sexuell nivå och stå och liksom hångla eller ligga eller någonting. Jag ville...
Alltså, det beror på, alltså, om det kan ju vara könsrollen som ställer till det då, att det var jobbigt att bli avvisad på det sättet. Men det kan också ha varit så att du bara var intressant för henne på ett sånt sätt.
Så kan det
vara. Att hon inte alls ville se vad det kunde finnas för samtalsdörr eller så.
Ja, hon ville bara ligga, och då när inte den dörren var öppen.
Ja,
då
att hon var redan bespetsad på att ligga och dra.
Men vad är din take på hela den storyn? För jag pratade med en kompis här precis innan vi skulle spela in om just den här grejen. Och hon, för att hon och jag pratade om det här tidigare, jag hade redan diskuterat den här dejten med henne, och hon hade tagit upp det på en middag. Och då var det en tjejkompis som typ hade sagt så här: men vadå, gud, men vadå, så där är väl inte, killar kan väl säga nej. Och då sa hon så här: ja, men föreställ dig följande scenario, och då hade hon inte berättat att det var faktiskt jag som hade varit med om det eller någon. Bara att du är på en dejt, och sen så börjar du ta på den där killen, och sen så säger han nej. Och då sa hon så här: men det kommer ju inte hända. Ja. Och då var det typ så här, end of discussion. Alltså, det är ju unknown territory, på riktigt. Jag tycker att det är skitsvårt. Och bara...
Är det superkänsligt? Alltså, jag kan bara dra mig till minnes liksom tydligt en gång. Då var det tillsammans med en, alltså, jag var väldigt ung, jag var typ 18 och hon var 21.
Skitgammal.
Skitgammal var hon. Mm. Och bodde i något studentrum vid Tegnérlunden, och var en väldigt intellektuell ung kvinna som pluggade på universitetet och var en medveten vänsterperson och visste massa om könsroller och sådär. Men
det visste du också, du hade ju männgrupper.
Ja, precis. Till min egen extremt stora förvåning så blev jag liksom impotent, för att det var så himla nyligen som jag hade avslutat ett förhållande. Mm. Och jag hade väl sett framför mig att hon skulle tycka det var liksom kunna finnas någonting i att jag ville hänga och hångla men inte kunde ligga. Men hon stormade ut ur sin egen lägenhet, så jag blev, eller i sitt studentrum, så jag blev lämnad i det. Och så gick hon omkring och grät i Tegnérlunden. Och sen så kom hon hem och sa att jag behövde dra därifrån.
För att du sa precis det du sa. Jag har precis blivit lämnad.
Ja, exakt.
Jag vill gärna hångla. Jag är inte så sugen på att ligga. Ja. Ja, men det här är, nu har vi ju två... Nu är det ju en statistisk säkerställd sanning. Nu är det inte ens anekdotisk bevisföring. Nu har vi så pass mycket material så att vi kan göra en stor jävla fet avhandling och få publicerad i typ The Lancet om hur svårt det är för män att säga nej till tjejer.
Ja, men verkligen. Men hur gjorde du när du avvisade henne då?
Nej, men jag sa lite det som jag pratade om i podden ju. Alltså, som ju är nära besläktad med sanningen. för podden är ju någon slags version av min sanning. Alltså att jag inte var där just nu som person och så vidare. Att jag inte tyckte att det var typ så... Jag gärna sitter och pratar och liksom sådär. Men det här, jag är inte så intresserad av just det här liksom.
Ja, men där kanske vi har liksom en nyckel till problemet att...
Ja, men det är för att det inte finns ett protokoll. Det finns ju inga regler.
Ja, men i båda de här fallen där du och jag har avvisat då varsin person fast ändå velat fortsätta på något annat sätt, så blir det liksom kanske lite förnedrande med det här snacket.
Ja, men hur fan ska man göra då?
Alltså, som man kunna göra det med en lättare hand.
Ja, men det finns ju ingen... och det här är ju en liksom... Alltså, killar är uppfostrade att vi ska vilja. Alltså, det är typ så här, ja, men det är vi som är på. Och sen så tjejer är uppfostrade att de ska säga nej. Och då är det så här, där finns det en tydlig regelbok. Men om det är det motsatta, då finns det ju liksom ingen... Och då hemfaller man ju åt liksom stammande, lite förvirrade bortförklaringar. För att det finns inga begrepp för det. Att jag så här, nej, men jag är inte så kåt. Alltså, jag är inte så sugen på att ligga. Alltså, det är ju så här unheard of typ. Alltså det är ju ja.
Man bara så här, med en lätt hand bara så här, jag är inte så sugen på att gå dit just nu. Jag vill...
Nej, men vad skulle
spara
en tjej ha sagt? Om man tänker sig att man är en snubbe som typ så här närmar sig en tjej och sen så då kan ju hon med lätthet bara typ så här nej, jag är inte ikväll. Och då hade man ändå typ suttit kvar ju. Och typ, ja, men fortsätta prata. Alltså det hade varit så här, ja, jag blev avvisad för tusende gången i ordningen. Det är så det funkar. Jag fortsätter att prata och typ så här, säger något mer gulligt.
Ja, fast det beror ju på, för du beskriver ju som att du tyckte jättemycket om den där personen och ville fortsätta hänga med den. Och, men då hade man väl inte känt sig så avvisad som kille?
Du menar, om du hade suttit med en tjej som du var tänd på,
ja,
alltså på en dejt, och du var så här attraherad och ville typ gärna ta på henne, kanske typ kupa dina händer runt hennes bröst, smaka på hennes läppar, kanske titta ner djupt i dina ögonen och så här, låta din tunga möta hennes tunga med öppen mun. Det var det du kände för. Och sen så gjorde du en intention åt det hållet genom att typ så här, ta hennes hand under bordet och smeka henne lite på låret, och hon liksom tog bort din hand och tittade bort och började svamla någonting om att hon inte var där just nu.
Skulle... Ja, nej, det skulle hon inte ha gjort. Nej. Utan det hon skulle ha gjort, och som är mer klassiskt och som är i kvinnliga protokollet, om hon vill fortsätta hänga, det är att hon tar bort handen och inte säger någonting. Hon behöver inte motivera det på något
Precis.
Sätt. Det är väl det. Ja. Man ska inte alltså, om män ska göra med samma lätta hand som kvinnor gör, och alltså, då behåller man väl något jättestort intresse också. Mm. Att på ett mystiskt, oförklarligt sätt avvisa den där lilla gesten. Mm. Lika subtilt som gesten utdelades.
Ja.
Det tror jag.
Ja, så att i fortsättningen då...
Jag tror det finns något förnedringselement i att man ska sitta och förklara.
Ja, men det blir förnedrande
och
för båda
parter. Och att det inte känns
parter.
Så trovärdigt heller.
Ja. Nej, men det blir förnedrande för båda parter. Då är det ju... Men jag tror fortfarande att om jag bara hade tagit bort handen så hade det även då blivit lite konstig stämning. Liksom.
Ja, säkert. Ja. Men du ska ju kanske vara så van vid det också, så att du gör det med... Alltså, för du måste ju fortsätta då titta...
Henne i ögonen, ta bort handen och bara... var var vi någonstans? Heidegger?
Ja, precis. Typ du måste fortsätta vara lika intresserad av henne och titta henne djupt i ögonen och sådär.
Just det.
Om du ska ha en chans
att liksom ha... Men om jag tittar någon djupt i ögonen, det tyder ju ändå på att det finns ett intresse från min sida att jag vill gå... hela vägen, för att jag sitter ju inte med en random kompis. Alltså om du och jag ses och typ käkar en lunch och vi har ett jätteintressant samtal, då sitter inte jag och tittar dig djupt i ögonen.
Nej, men det lät ju ändå som att du ville utforska någonting.
Nej, jag vill ju hänga.
Du ville bara surra med det. Men då är det en annan sak.
Ja, men det var bra surr liksom.
Ja, nej, men då är det en helt annan sak. Ja. Då vill du ju inte bara... Nej, okej. Okay, nej, men vad fan. Då var det väl bra att hon drog. För att hon ville inte sitta och surra ju.
Du tänker att det är så? Att då ja. Ja.
Ja, nej, precis. Hon vill inte sitta så här. Ja, ska vi ta en kopp kaffe och surra lite?
Ja, men nu gick vi ju på...
Nej, det var inte hon alls.
Men nu gick vi ju på liksom det här individuella exemplet. Jag menade mer hela liksom det här att svårigheten i att vara man och vara lite så här kräsen och inte vilja typ ha vad som helst och göra vad som helst med vem som helst. Det är liksom, för mig har det inneburit stora problem för min typ självbild och för min, hur typ jag är fostrad, inte liksom i någon slags av någon slags officiell uppfostran av mina föräldrar, utan med någon slags samhällelig strukturell fostran, så blir det problematiskt för mig när jag bara träffar en snygg tjej som på pappret är liksom har tickar i alla boxar, men jag är inte jättesugen på att liksom typ ligga eller hångla eller någonting, utan jag vill sitta och snacka. Då finns det liksom inte riktigt, då finns det inte riktigt någon så här någon regelbok som jag kan förhålla mig till.
Nej, men alltså det är never heard of, precis som kvinnan på den här festen sa. Alltså jag funderar ju också på så här, men varför vill du inte det?
Nej, men för att jag är ju inte där riktigt. Alltså jag är ju liksom jag vill inte ha de här.
Nej, alltså jag vill ju försvara din rätt att inte vilja, ja. men det är klart att det är ju väldigt socialt stigmatiserat.
Ja. Ja, och det är ju problematiskt.
Du kan pröva det här. Jag var med om en dejt en gång där det var mer liksom som en explicit ska vi träffas och känna på om det finns någon sexuell energidejt.
Mm. Alltså du hade på dina såna här, vad heter det? Såna här skinn chaps, eller vad heter det? Alltså när man har en lädersuspensor och chaps och en sån här staying alive läderkeps och en brynja.
Ja, exakt. Mm. Men sen så hon antydde inför den här dejten att så här, eftersom det är första dejten så kommer jag liksom inte vilja gå hela vägen.
Hon?
Framförallt för att jag känner att...
Hon sa det.
Hon sa det.
Ja.
Ja, för att jag vill... Jag tror att energin som finns mellan oss kommer räcka till att träffas fler gånger.
Okay.
Men att det kan brinna ut lite om vi går hela vägen.
Ja.
Men då hon sa att hon hade med sig en överraskning.
Jaha. Uh-huh.
Och då var överraskningen att hon hade med sig sin favoritsexleksak.
Uh-huh.
Och ville att jag skulle knulla henne med den, men inte att vi skulle ha samlag.
Okej.
Okay. Men det tyckte jag var helt okej.
Okay. Ja, men det är ju inte riktigt det som jag var med om nu. Det där var ju något helt annat. För det hade varit jättekonstigt om hon hade tagit fram en sexleksak och bara, jag vill inte så knulla med den här.
Nej, du skulle haft med en sexleksak.
Ja. Att hon
alltså, för hon var ju inskolad i en klassisk kvinnoroll, ja, fast hon liksom, det var en så himla rolig uttolkning för att hon menade att så här, du kan tillfredsställa mig med den här och jag kan runka av dig för då behåller vi energin och liksom bränner inte ut allting, utan det var någon jävla ordning på det var.
Men hur blev det då? Behöll ni energin?
Ja, den absolut, vi träffades igen.
Mm. Och ni då använder inga maskiner längre.
Nej, precis. Så att det var ju lustigt uttänkt. Vi kände ju inte varandra så bra inför den där dejten. Det lät ju mer som att så här, gud, vi ska liksom inte ens ta på varandra. Sen så var det där någonting, alltså, det var ju ganska mycket grövre än vad det då lät inför det mötet, tyckte jag.
Ja.
Så därför minns jag det väl. Men det hade ju kunnat, du skulle ju kunna göra så här, och det var ju någon slags princip som hon hade tänkt ut just utifrån vad samhället förväntar sig, dating dynamik och såna där saker, så att om du fortsätter känna så här, så kan det vara bra. Och ja, den är svår, men jag tror att om du känner så här, den här personen vill jag verkligen, det finns någon kemi som jag vill utforska, då tittar du djupt i ögonen och avvisar diskret och mysteriöst. Om du bara vill känna att du vill bara snacka skit, då avvisar du mer som om handen hade hamnat där av misstag.
Ja.
Och sen så fortsätter du köta. Och sen så kanske hon då, det kommer ringa och hon kommer dra någonstans.
Ja, jag
så
fattar.
Vad tror du det?
Så, men det är väl så här också, att jag menar, så mycket man är ju så att om jag vill titta djupt i ögonen så kommer jag ju också vilja hångla och ligga. Alltså det är ju inte så att jag då...
Ja, det är så. Mm.
Det är inte så då att jag då kommer spela något spel och försöka hålla på kemin. Men visst, det är väl en nästa steg i min utbildning som... att jag ska prova det nästa gång. Att jag är sugen, ja. Men att jag då inte gör någonting och tar bort handen och går hem och typ onanerar istället.
Ja.
Ja, spännande. Hörru, har du någon pappapodden material på lager?
Ja, absolut. Massor.
Ja, vad bra. Så att det inte bara blir så här Nisse är singel och nyskild och pratar om sina dejter.
Ja,
vad bra.
Nej, men vad fan, det är väl en följetong sen någon gång i mitten i januari som ja. Folk vill hålla i liv.
Ja, men det, så är det ju.
Å andra sidan. Jo, nej, men jag tänkte berätta om, jag antydde att jag skulle berätta om en milstolpe i Ruts liv.
Mm. Ja, du gjorde det förra veckan. Du teasade med att det skulle hända.
Hon är så gammal. Vad sa
du? Du teasade med att det skulle hända nu den här
ja,
veckan.
Ja, precis. Mm. Hon är ju så himla gammal nu och stor. Mm. Och alltså 10 år gammal. Det känns ju sjukt att första avsnittet handlade om hennes födelse. Mm. För att jag hittade ett gammalt Instagram-inlägg med henne. För alltså, jag sa ju här en vecka om en ålderskris att det känns som saker var så nyligen. Men det här känns som det var 100 år sedan som jag frågade henne. Alltså, jag gjorde en sån här pappapodspuff på Instagram. Så frågade jag henne, vad ska man göra med de som inte lyssnar på, vad skulle du vilja göra med dem som inte lyssnar på pappapodden? Så hon sa så här, jag skulle vilja sparka dem, slå dem och sparka dem jättehårt i snorren. Och det var liksom 1000 år sedan. Samtidigt så var ju hon liksom så stor så att hon pratade rent och kom på såna här snillrika saker. Mm. Hon var liksom, alltså man jämför med Adrian som inte är lika verserad än så länge.
Ja, just det.
Så att hon har funnits ett tag. Och vi har ju varit med om milstolpar i podden liksom. Hon har fått stadig nacke. Hon opererade körtel bakom näsan så hon slutade låta som en tryffelgris. Mm. Hon lärde sig cykla och simma och de här
och
vanliga
spela
grejerna.
Handboll med boll.
Exakt. Mm. Precis. Dels de här generiska milstolpar och sen grejer som är mer unika för henne. Mm. Att trots att hon är extremt bollrädd så började hon spela liksom Eken Cup.
Det var ingenting man läste om i den här barnens utveckling. Alltså den åldern.
Nej.
När de började spela handboll med boll. Det var inget som stod, det var ingen allmän grej.
Nej, verkligen. Och hon har börjat, vet, leva ett stort liv med kompisar och åker runt själv över halva Stockholm och sådär. Mm. Men nu hände kanske den, alltså en ny slags milstolpe då, som inte heller står om i de här veckorna.
Mm.
Och jag har undrat lite grann om det kommer hända för mina barn.
Okay.
Och det var att Rut på Snapchat fick en dickpick.
Nej.
Sin allra första dickpick från en vuxen man.
Då finns det ju två sidor av mig nu. Det finns en sida som vill ta det väldigt seriöst och prata om det sjuka i det. Men det finns också en som vill skämta lite om det. Och då börjar jag med skämtsidan. För jag tänker att sen kan vi komma in på det allvarliga. Hur firade ni det här? Var det som liksom i vissa kulturer när man då firar första liksom menstruationen eller någon sån här, att det är någon sån här bar mitzva, att det är så här, nu är du vuxen. Alltså hade ni någon sån bjudning?
Vi bjöd hem hela släkten och sen så fick hon, ja precis. Det var ju en stor grej, det är liksom så här ett steg mot att bli vuxen. Jag får sin första kukbild i telefonen. Mm. Helt klart. Nej, men, alltså, hon tog det alltså, väldigt bra och lite skämtsamt också. Mm. Den här semestern så har Iris och Rut bondat mycket kring Snapchat. Mm. Kring att de flirtar med olika killar. Alltså som de känner. Mm. Eller liksom har någon connection till. Mm. Och Rut har alltid varit noggrann med vilka vänförfrågningar hon accepterar och sådär.
Ja, men det är ju jättestort. Det vet jag, för mannen pratade ju mycket om det. Alltså så här, när han var på Gotia Cup nu, då är det ju väldigt mycket Man är ju rolig för att han är ju så himla seriös med sin fotboll, så han tyckte att alla liksom blajade ur och så här, jag känner igen mig från lumpen, för mitt logement i lumpen skulle ju alltid vara lugnt och tyst, och sen kunde jag gå in och stöka i det andra logementet där det var liksom stökigt, men där jag var, där skulle vara lugnt och tyst och det skulle vara släkt klockan 10 för att då man måste sova för man ska upp tidigt och hålla på och exercera och så vidare. Och så var det ju för honom nu också, att det skulle vara lugnt och tyst på hans rum, vilket fick det följd att det var, folk ville typ byta rum för att han inte tillät någon att göra någonting på hans rum.
Oj då.
Men ja, men det var ju bra. Det var ju positivt för honom. Sen sista kvällen... Ja,
men de snappade de olika tjejer.
Jo, och då var det ju mycket med det här att man, alltså att man får tjejers snap. Alltså det är ju liksom alltså grejen, att man liksom... Ja, han fick 3 snaps ikväll. Så, det är ett gott betyg på kvällen.
Ja, men det verkar vara jätte... Och så här... En oemotståndlig värld som Rut hamnade lite tidigare för att hon har en stora syster. Men som verkar vara väldigt kul och sådär. Och Rut har alltid liksom varit noga med vilka hon accepterar. Mm. Sen var det någon som nu som hon inte visste vem det var. Men påhejade Iris och accepterade den där personen. Som då skrev byta bilder? Frågetecken. Och då
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Skrev Rut frågetecken, för hon visste inte vad personen syftade på. Mm. Och då skrev han på engelska plötsligt, do you want to see my cock?
Okej.
Okay. Och då skrev Rut nej. Och så skrev han please, please, please.
Okej. Okay.
Väldigt vädjande. Mm. Och sen så skickade han den här bilden.
Ja. Så att han frågade ju först. Men fick ett nej. Och sen gjorde
men
han
var så jävla ivrig.
Men det var en vuxen liksom, eller
ja, det var en vuxen person, men till den vuxna personens försvar, man fattar väl att det är en väldigt ung person, men jag tror inte att man fattar att det är en 10-åring.
Nej.
Alltså att det är nog bara liksom en sjuk sugen person på att visa upp kuken för hur många som helst, som kan vara hur unga som helst.
Vad är det där egentligen? Vad är det där med... alltså, nu låter jag ju väldigt liksom så här PK och konstig, men vad är det med att man vill visa upp kuken för någon som inte har bett om det? Alltså det här blottar grejen. Är det tillfället som gör tjuven? Eller, för jag menar, blottar har ju alltid funnits. Alltså folk som liksom, du vet, när vi var små så var det ju så här, ja men det finns en blottare som typ visar ballen på pendeltåget. Alltså det var ju en grej. Är det så att är det liksom fler sådana idag, eller är det så att det är liksom tillfällen att visa kuken för folk som inte har bett om det har blivit liksom enklare, så att det är så att tröskeln blivit mindre, så att det är liksom de som var blottare förr i tiden, de var verkligen tvungna att så här, ja men gå på pendeltåget och så här, öppna upp rocken och visa kuken. Ja, och att det nu att men att det är så här, att det finns liksom en blottargen som är hos liksom x antal procent av befolkningen, företrädesvis den manliga då, som då nu i och med internet och att det är enkelt har liksom det behovet. För jag har, och det kan jag ju ärligt säga, jag har aldrig haft behovet av att visa min snopp för någon som inte har bett om det. Alltså det finns något liksom, det finns något väldigt osexigt i det som jag inte riktigt fattar. Alltså vad man går igång på.
Det är en definitionsfråga. Jag kan ibland så här se mig själv i en helfigurspegel och känna om jag har en bra kukdag, så här, att fan, den här skulle jag vilja att hela världen såg.
Okej. Okay. Ja, jag fattar.
Mm. Men jag har inte utsatt folk för det.
Nej, men du har ändå den, du har ändå det. Det här måste folk liksom få se.
Det kan jag känna igen
i och för sig. Att man ibland känner sig jävligt snygg. Så bara, det här vill man ju. Mm. Men det är väl något exhibitionistiskt drag.
Ungefär som när jag spelar musik också. Att jag vet så himla bra låtar så att jag borde spela dem för alla.
Jo, men det är väl lite samma grej som är med Instagram. Där är väl jag verkligen skyldig att man är så här, ja, men nu känner jag mig ganska snygg och då slänger jag upp någon story eller lägger upp någon, den här bilden lägger jag upp för här är jag ju fin. Det är ju samma grej att det är liksom så här, men då lägger man ändå upp i typ ett öppet forum. Det är ju inte som att jag typ skickar den privat till någon. Alltså det är ändå så här att då måste ju folk
nej,
ändå gå
nej, men det verkar ju som att folk skickar dickpics av så himla många olika anledningar. Dels finns det ju, alltså det man sa om blottarna som jag inte riktigt vet om det stämmer, det är att de ville typ ha en chockverkan och reaktion. Och sådana finns det väl som visar upp, alltså olika kategorier som finns. Dels finns det ju folk som typ så här vill förnedra. Mm. Ja, men den här skribenten skrev något så jävla dumt så att jag vill visa henne kuken som jag borde våldta henne med för att hon är så korkad. Ja. Hon ska känna sig rädd och förnedrad. Ja. Och sen så finns det väl folk som vill åt någon slags chockverkan. Titta vad jag kan åstadkomma. Någon kan bli förundrad eller rädd eller chockad. Men sen så finns det, den här personen verkar ju som så här, helst av allt vill jag ha samtycke, men i brist på det så visar upp den ändå. Just. För det skulle vara härligt om någon såg
just
den.
Det, det bästa är om det finns samtycke, men om inte det finns då
han sökte ju ändå det först liksom. Mm. Men jag är glad att hon tog det med lite humor, men ändå sinnessjuk grej.
Men hur gjorde ni? Jag måste ju veta nu, den seriösa delen av min frågeställning, det var så här, hur tacklade ni det här i familjen? Alltså hur pratade ni om det efteråt?
Det var ju inte något särskilt traumatiserande för henne, så vi sa väl att det var sjukt och att hon gjorde det bra, och sen underströk att så här, även om det hade varit ett annat scenario, nu handlade hon ju liksom så här objektivt klanderfritt, men oavsett vad så ska de ju alltid berätta för oss liksom, och det är inte deras fel om de får kukar som de inte vill ha.
Ja men det är väl det var väl det jag tänkte att
eller även så kan det bli fel om man skulle i en alternativ verklighet vilja ha kukar, så kan det också bli jobbigt, och även om man liksom en knivare situation skulle ju vara att det är spännande att se någon skuk, fast sen så blir det liksom obehagligt.
Ja, jag fattar. För att jag tänkte just det här med skam och skuld, det är väl jätteviktigt att man känner att man avdramatiserar det med ena handen, för att det ska liksom inte vara så här något skamligt och något skuld, att hon ska känna att det är väldigt tryggt för henne att berätta för er som föräldrar att det här har hänt, och ni ska inte slå på stora trumman och göra värsta grejen av det. Men samtidigt måste man med andra handen understryka det faktum att det här är ju inte okej. Okay. Alltså det är liksom ingenting som ni ska acceptera. Att det är inte så här livet ska vara, att folk bara hur som helst skickar kuka till dig. Det är ingenting som du ska typ så här lära dig att så här är världen. Välkommen till verkligheten.
Nej.
Vi har ju pratat om
Och det blev nog så automatiskt just eftersom hon också, alltså hon sa det med så rolig röst när hon liksom dramatiserade det här och var hans byta bilder och sen do you wanna see my cock? Alltså det blev liksom någonting lite roligt av det här hemska som det ju egentligen är liksom. Mm.
Vet du vad jag har gjort i veckan?
Nej.
Jag har gråtit. Alltså sådär nästan hulkgråtit. Och liksom hade ingen servett på mig. Men som tur var hade jag en frotté skjorta på mig. Så jag kunde liksom torka mig frenetiskt med den. Jag var nämligen och såg Barbie.
Ja.
Du har ju sett den också. Och jag grät en gång mindre kraftigt och en gång mer kraftigt. Första gången jag grät, det var när en av karaktärerna i filmen som inte är Barbie, men som är en mamma till en dotter. För er som inte sett filmen, det är inga spoilers nu. I alla fall, hon håller i ett sammanhang ett brandtal där hon beskriver hur det är att typ vara kvinna för olika Barbie-dockor i den här världen. Och då, det var liksom det var så gripande för mig så att jag började snyfta. Sen var det, började, när jag började storgråta, det var när Barbie, alltså Margot Robbie, fick förklarat för sig vad det innebär att vara människa. I slutet på filmen, när de diskuterar huruvida, utan att avslöja allt för mycket då, när de diskuterar huruvida hon ska typ fortsätta vara en docka eller om hon ska vara en människa. Och när det liksom är ett, ja men det är som ett bildspel, filmer kombinerat med liksom en berättare som beskriver liksom det förunderliga och det mystiska och det härliga i att vara en människa. Och då...
Grät du för att du också tyckte att det var förunderligt att skriva under på premissen eller för att du helst ville vara en docka?
Nej, för att jag skrev under på premisserna hur jävla underbart det var människa. Och jag tyckte att Barbie var ju en otrolig liten film. Alltså i all sin enkelhet som förklarade saker som är otroligt självklara på många sätt. Men som i all stor konst gjorde det, förklarade det självklara på ett sätt som fick mig som åskådare att se det i ett nytt ljus och så här, förstå saker i hjärtat som jag liksom förstått i teorin och som jag har läst 1000 gånger tidigare, men ändå på ett nytt sätt lyckades belysa både det faktum hur det är att vara människa, men också skillnaden mellan att vara man och kvinna, och kanske framförallt, ja, men både hur det är att vara man, men också hur det är att vara kvinna. Och jag tyckte att den...
Ja, men det är bra det du säger, för att jag har varit lite kluven. Å ena sidan så säger man att det är en trojansk häst där det kommer feminism i ett oväntat sammanhang och en oväntat form. Å andra sidan så är det så här, som du säger, så det här feministiska brandtalet är ju... Det är, alltså det är verkligen ingenting nytt.
Nej.
Och man kan läsa det i 1000 Instagram-poster eller ja. Twitter, jag vet inte, tweets.
Ja.
Men det är nog det du... Det är att det görs i det här sammanhanget som... är ju någonting helt nytt liksom.
Ja, och det är det som är, tänker jag, alltså som när man minst anar det så helt plötsligt blir man drabbad av någonting, att det liksom är, och det är det som är gestaltning. Alltså om man tänker så här, en helt vanlig kärlekslåt, alla kärlekslåtar handlar om typ så här: jag är kär i en person, personen i fråga är inte kär i mig, jag blir olycklig. Alltså typ en så här sad song typ. Men sen så gör ju vissa det på ett sätt som gör att man verkligen känner det. Det finns ju en låt med Bob Dylan som jag lyssnar på väldigt ofta som heter Most of the Time. Som ju handlar om att han bara rabblar upp liksom hur ofta han inte bryr sig överhuvudtaget om henne. Och hur ofta liksom hans liv bara pågår som vanligt. Men sen så är den här lilla frasen bara Most of the Time. Alltså, och det, bara den lilla frasen most of the time öppnar ju upp liksom någonting i mig, alltså någon spricka, och det bara väller upp känslor för att det blir det här lilla subtila. Och precis så tyckte jag att Barbie var, att det var liksom att på ett väldigt så här smart, roligt, varmt och humoristiskt sätt bara förklarade dels det härliga att vara människa, men också det sjuka i patriarkatet, alltså liksom hur stört det är på ett, liksom, på ett otroligt drabbande sätt. Och jag tyckte det var en otrolig filmupplevelse faktiskt. Sen såg jag ju också, jag har ju varit på bio 2 gånger den här veckan, jag har också sett Oppenheimer. Det har ju varit 2 filmer som har liksom ställt sig grann emot varandra, för att det är en svartvit film om andra världskriget och sen så är det en väldigt färgglad film om Barbie som hade premiär samma dag.
Ja, det är liksom killfilmen mot tjejfilmen, ja, blivit, som har väldigt stor draghjälp av varandra.
Ja, det har blivit liksom en sån grej. Och Oppenheimer öppnade ju upp en annan dörr i mig som var... Den var ju, man kan inte säga att den var humoristisk och man kan inte säga att den var speciellt rolig. Man kan däremot säga att den var ganska lång, lite seg, men otroligt bra skådespeleri och framförallt också en extremt bra historielektion. Alltså det absurda i att det var liksom judar som uppfann atombomben för att de liksom ville typ, gud, vi måste få bort Hitler, han håller på att utveckla den här bomben, vi måste göra det före han, för att han kommer att liksom utplåna hela världen och vi måste ha det här vapnet före honom. Och sen så visar det sig att Hitler var inte speciellt intresserad av atombomber, för han tyckte typ att det var lite judiskt att hålla på och forska om atombomber. Så att det som hände då var ju att andra världskriget vanns ändå utan atombomben, och sen så blev ju de här personerna som då hade uppfunnit atombomben blev ju då indirekt, alltså kan man ju diskutera huruvida de var skyldiga eller de som släppte bomben var skyldiga till att ha dödat jättemånga människor i Japan med sin uppfinning när andra världskriget, alltså det kriget mot tyskarna, redan var vunnet. Och dels var det den uppenbarelsen jag fick, men sen så fick jag ju också den här, fan vad lite man pratar om atombomben egentligen nu i dessa tider av miljöförstöring och liksom gängkriminalitet och Ukraina-krig. Alltså det finns väldigt...
Förut så var det mycket snack om den här liksom portföljen med knappen.
Ja, och det är ju väldigt lite det, men samtidigt är det ju så här att den där fucking jävla bomben finns ju fortfarande.
Eller i och för sig, man pratar rätt mycket om det med Putin som har kommit med kärnvapenhot nu. Ja,
fast det har inte pratat alls om det på det sättet som det borde göras egentligen. Jag menar, vi
kanske borde prata om det, men han har ändå utnyttjat det till, kört lite sådana hot på sistone, så det är lite på tapeten i alla fall.
Jo, men det är ju inte på den nivån att det är ju så att, jag menar, de som forskade på atomvapen tänkte så här, det här är som en freds gåva till världen, för att med den här massförstörelsevapnet som kommer kunna liksom utplåna hela jorden, så kommer krig inte behövas längre, för att liksom, nu har vi ett vapen som gör att om vi krigar så kan vi typ utplåna varandra. Men det som har hänt då istället är att det där vapnet finns fortfarande, men sen så har man lite grann struntat i att det vapnet finns, och sen så håller man på och krigar som att det är typ första världskriget. Eller så har man sån här grillakrigsföring som Al-Qaida och sådana här håller på med, när det liksom är att man gör sprängdåd och lite sådana här saker, fast det samtidigt finns här, men hallå, ni kan och ni har typ tillgång till, om ni kämpar lite, ett vapen som kan typ så här förstöra hela världen för all framtid, men ändå håller ni på att typ så här panga på varandra med knallpulverpistoler. Det var inte riktigt tanken var att ni skulle sluta kriga, och så skulle ni säga så här: hej, vi har den här bomben, och då skulle de andra säga så här: hej, vi har också den här bomben, bra, då skakar vi hand och så går vi vidare i livet och så löser vi det här med dialog istället. Men det har ju inte hänt, utan det är ju som
men känns ju som en rätt onödig uppfinning då. Ja, fortfarande.
Ja, verkligen. De alltså, det enda som har hänt är att de dödade jättemånga japaner i andra världskriget. Det är ju liksom enda gången det används. Och sen har det bara forskats och lagts otroligt många forskningstimmar och miljarder pengar, och människors smarta hjärnor har tagits i anspråk istället för att typ uppfinna vaccin som inte är... Är inte vaccin, utan... Vad heter det, sån här penicillin som inte är resistent. Tänker man att man kunde lägga sitt krut på istället. Det är mina fem sant på det där. Så att det är två filmer den här veckan som har fått...
Men har det hänt någonting med atombomber? Alltså de här atombomberna som stater har nu.
Ja.
Har de så här skitmycket med sprängverkan än de som fanns för 60-70 år sedan?
Ja, men det som, alltså de Hiroshima-bomberna, det som var då, det var ju att det var ju ett plan som åkte och släppte en bomb. Alltså så här klassiskt. Det som är nu är att det är de här, alltså att de sitter på raketer. Så att man kan ju bara sitta i Washington eller Moskva och trycka på en knapp, och sen så liksom så åker den till andra sidan världen och bara spränger. Man behöver liksom inte hålla på med några flygplan och göra någon typ av anfall, utan man bara skickar den här armada med bomber som går hur fort som helst och bara och spränger allting. Det är ju en stor skillnad mot hur det var då. Ja, det tycker jag många... Vi är många som skriver under på den listan att det verkar dumt att göra det.
Ja, det verkar jättedumt.
Nej, men så det är två filmer den här veckan som jag kan rekommendera till... Det här är Filmpodden tydligen. Det är Tinderpodden och Filmpodden, och sen så lite Pappapodd. Och Filmpodden kan rekommendera både Barbie och Oppenheimer, vare sig man är man eller kvinna eller docka. Jag ger dem 1000 kärnfulla provsprängningar vid Bikiniöarna.
Ja, men bra. Jag ska se Oppenheimer. Men jag tänkte ofta så har jag något så här ämne som jag tänker att vi ska prata om. Och nu har jag en sån grej, men så blir det så här, det känns som det största ämnet, så då är det som att man inte vill inleda med det, och sen på slutet så här, så känns det som att klockan har blivit för mycket för att ta upp det. Men
vi pratar om det nästa vecka. Vad är det du har tänkt dig då?
Ja, precis som jag gjorde förra veckan med Ruts milstolpe. Men det jag vill prata om är nästa vecka är vad du har lärt dig av ditt äktenskap. Alltså en sak som jag vet så här, att du har lärt dig är ju att du har börjat ansa ditt könshår. Att det var ett fel som du gjorde liksom under ditt äktenskap.
Att jag inte sexualiserade könet mer.
Ja, exakt. Mm. Men,
vet du, här finns ju en diskussion. I tidens begynnelse så hade vi en diskussion om skägglinjen, vad den skulle vara. Om den skulle vara nära haklinjen eller om den skulle vara mer nära struphuvudet. Kommer du ihåg det? Och nu, här tycker jag också, när man ansar könshåret, så är jag ju liksom, undrar ju lite grann vad du har för teorier där kring var liksom gränsen ska gå när man rakar och hur man liksom ska göra det. Det tycker jag är ganska intressant.
Ja, men ska vi ta den stora frågan nästa vecka då? För det är så här, vi har aldrig pratat om det så här, vad du har lärt dig av att skilja dig.
Alltså en utvärdering typ.
Ur äktenskapssynpunkt. Ja, vad gjorde du fel? Ja. Alltså till exempel så här, så har du ju antytt att du har trott saker om Li som sen inte visar sig stämma. Mm. Vilket ju tyder på att så här, man inte exakt har koll på en persons behov.
Ja, just det.
Allt sånt skulle jag vilja veta. Och det här med könsår är ju så här. Jag är ju själv en person som är på den ansade linjen. Och det är väl en generationsgrej. Liksom. Om man är född 83 så är det så. Så man är kanske mycket yngre så älskar man liksom buskar och det känns exotiskt.
Ja, men då undrar jag liksom hur du tänker kring just motsvarande skägglinjen. Alltså om man pratar
Jag ska bara säga att jag är inte någon som med det här som jag pratar med dig om ditt könshår så inte det att jag förespråkar en renrakad värld.
Nej.
Utan mer att jag uppfattat det som att det var en dålig omvärldsanalys snarare än liksom någonting annat som låg bakom att du inte brydde dig om det innan.
Uh-huh.
Men jo, det som jag tycker, och det vi har faktiskt pratat om där en gång.
Ja, du och jag pratade om könshåret, hur det ska vara.
I Ligga med Petri-samtalet.
Jaha, det hade jag glömt bort. Det är ju mer än 10 år sedan, då pratade vi 12 år sedan.
Alltså för mig har alltid så här könshårsgrejen varit lite komplicerad, för att jag tycker att det, alltså innan har det känts som att jag gör det för sällan, så då är det som att det börjar om varje gång och då drar jag mig för det, för att det är ganska omständigt. Nu har jag kommit in en otroligt bra rutin som är att jag i princip varje dusch, kanske nästan varje dag, kör med hyven på pung och skaft. Och det blir ju som en liten markering där skaftet slutar, men inte som att jag rakar upp där. Och sen så kan jag vara, och sen trimmar jag.
Ja.
Och då trimmar jag rätt kort, men det kanske jag bara gör då varannan vecka.
Men då trimmar du ju ner till där där penisroten börjar, så att säga, så att du liksom är
precis.
Ja, jag fattar. Ja, men det låter rimligt. Det är väl
Men sen så kan jag också så här trimma ut mot låren, för att det blir så konstigt att ha ett så himla väl fixat område och sen så liksom så nära anslutning.
Men där får man göra mer som en fade.
Mycket hårigt område.
Alltså man får fejda ut på låren så att det liksom blir en sömlös övergång till ett lite mer vanligt benhår.
Men sen så blir jag väldigt, jag är nästan aldrig liksom helt renrakad, för det tycker jag inte så mycket om.
Nej.
Alltså, utan jag har en liten trim.
Ja, men där är vi nog faktiskt, det blev ju ganska ointressant då för podden, eller blev ganska intressant för sådana könet, mer intressant än skägglinjen. För att skägglinjen, där hade vi ju i början en ganska olik uppfattning, och sen så har jag ju ändrat mig radikalt som i många grejer i mitt liv.
Ja, men vad hade du för uppfattning då som jag inte hade?
Men jag tyckte att den skulle vara högre upp. Men det tycker jag är vidrigt nu. Alltså där har jag ju verkligen reviderat.
Okay.
Jag tycker att den ska vara, alltså man ska sätta ett fingret på struphuvudet, och sen ska man utgå från den punkten som blir där, och sen så drar man det ut åt sidorna. Alltså snett neråt, så att säga. Ganska enkelt. Och men det var väl det jag menade, om det är så att du hade någon annan åsikt om vi säger att struphuvudet är motsvarigheten till skaftet på snorren. Att det var att du tyckte det skulle vara en, även rakat upp en bit, liksom ett finger upp, och sen kom det trimmade, eller om det skulle vara så att man
utgick. Ja, men det är ett litet mellanrum, en halv centimeter kanske.
Ett litet mellanrum ska det vara. Man ska rama in det hela.
Ja, så blir det väl.
Jag har ju också lite grejer som jag hade tänkt prata om, bland annat, ja, men en grej kan jag ju säga att jag har ju fått, dels jag börjar med det som är mest enklast, för att jag har ju fått en del reaktioner på det här som jag talade om, att högerkvinnor är skönare än vänsterkvinnor. Såklart har det blivit har det hänt en del i inkorgen, men det kan jag vänta med då till nästa vecka, och så kan ju ni som inte har hunnit skicka in någonting ännu kan ju då passa på att skicka in, så kan jag ju adressera det om en vecka. Men sen det som jag vill ändå föra till protokollet är att jag har ju fått en del reaktioner på det här med helgrillad halloumi, och att det är ju många som jag förstod som inte hade tänkt på det överhuvudtaget, utan som jag hade gjort förut.
Erkänn att det bara är Kristoffer Turesson.
Nej, det har jag faktiskt fått fler i min lilla DM-inkorg, så att det är inte bara Kristoffer Turesson är ju våran mest trogna mejlare. Så han mejlar ju till oss båda. Men jag har fått en del DMs också angående just detta. Så att jag känner mig fortfarande trygg i att jag är en representant för verklighetens folk, och du sitter uppe i din borgerliga hydda och blickar ut föraktfullt över världen och fnyser åt allt du ser.
Ja, det är min roll. Min roll i livet.
Och den rollen spelar du bra.
Tack! Och du spelade din roll bra också. Novisen vid spisen.
Exakt. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnade på Pappapodden även denna vecka. Vi är tillbaks om exakt en vecka faktiskt. Då hörs
det vi. Är vi.
Hej!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.